Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej och välkommen till Hälsosnack, Jörgen.
Hej, tack för att du kom hit.
Jörgen, du är ju en av frontfigurerna inom det regenerativa lantbruket i Sverige. Och jag skulle verkligen kalla dig för en thought leader. Jag slog upp vad det skulle kunna tänkas vara på svenska och jag fick tankesmed som förslag. Jag vet inte. Men i alla fall, så du är verkligen en tankesmed här nu då när det kommer till matproduktion, hur vi tar hand om våra landskap och oss människors roll i det här, som ju du faktiskt ser skulle kunna ha potentialen att vara både en positiv och värdefull roll. Och det tycker jag känns otroligt tröstande att höra, för att jag kämpar faktiskt med det ibland själv, att liksom se det. Så det här ska bli så spännande och lärorikt, och vi har så himla mycket som vi vill prata med dig om idag. Så att jag tänker, vi bara sätter igång. Och det första jag vill be dig om, det är att presentera dig själv för lyssnarna. Vem är du och vad gör du?
Okej. Jag är en bonde. Om jag är något, så är det jag är. Uppväxt i Västmanland, i det vi kallar för en mellanbygd. Mellan Mälar. Bördiga Mälarlandskapet och Bergslagens lite skogigare slags jordar. Jag har bott i Jämtland, i Åredalen eller Undersåker, halva mitt liv, senare halvan av livet. Men mitt ursprung är just från den sortens lantbruk som jag höll på med där i Västmanland, som är, kan man kalla det för. Jämfört med Jämtland så är det liksom riktigt lantbruk. Och Jämtland så är det inte andra väldigt annorlunda förutsättningar för lantbruk. Så att jag har sett de två. Levt i de två världarna, kan man säga. Jag har gått genom då, ja, det vi kallar för konventionellt lantbruk. Det vanliga lantbruket med sina monokulturer och sin myckna teknik. Med mycket traktorkörning och kemikalier och allt som man gör. Så har jag också följt och varit med i den där resan som vi numera kallar för ekologiskt, som var på 80-talet och allt vad det innebär. Så att jag har liksom varit i det mycket. Och de sista 10-15 åren så är jag i det som vi nu kallar för regenerativt lantbruk, som ju känns som har varit en omtumlande och en fascinerande resa att komma in i det, att ta utmaningen där det handlar om att lära bort sånt som man trodde man visste och försöka ta till sig ett nytt sätt att förstå vad lantbruket är för någonting och vilka möjligheter det ger oss. Så det är väl den jag är. Annars bor jag här i Västjämtland.
Men det är så spännande att du har både liksom det konventionella sättet, liksom du har erfarenhet av det konventionella sättet att bruka jorden och det här regenerativa. Men om vi ska börja med det konventionella sättet att bruka jorden, hur tänker man då? Liksom, vad är det man lär sig då om jorden? Och...
Jag hade en växtodlingslärare när jag gick i lantbruksskola som jag gjorde lite senare i livet, först när jag var lite 20 plus. Jag var inte i gymnasietiden. Han kom från söder och sa på stockholmska att det är rötterna som är viktiga, om man säger så. Alltså han var en lärare på en lantbruksskola som var frustrerad över att de som gick där var bara intresserade av hästkrafter och däckdimensioner och allt det här tekniska. Så var det ju. Så att det liv som jag levde med lantbruk var väldigt, så att säga, tekniskt. Att vara duktig på att köra och hantera och reparera traktorer och allting sånt. Det var det som var lantbruket. Man kan säga att det var traktorernas människor som var bönderna. Från att tidigare, när jag var liten, så fick jag ju träffa de människorna som fortfarande hade brukat med häst. Liksom, och den sortens. Att bruka med hästar och oxar, en helt annan mentalitet, en helt annat sätt att förhålla sig. Så att det här tekniska språnget som lantbruket tog där från 40-50-talet och in i vår tid formade en helt annan slags bönder, kan man säga.
Men hade ni djur då också?
När jag var liten så hade vi fortfarande kor och sånt kvar, och sen försvann de korna, för nu skulle det bara vara spannmål, bara vara monokultursodling, bara traktorkörning. Så jag levde på en plats där jag hann träffa korna innan de försvann ur landskapet, så kan man säga. Och jag hann se. Därför så kunde jag också se förändringen i jorden och allting sånt också, när djuren försvann från landskapet. Men det är väldigt skillnad på sortens liv man har när man lever med djur och sortens liv man har när man lever med maskiner. Liksom. Så att där har jag liksom, man kan säga att jag kom från djurens värld, levde in i maskinernas värld och är nu ute på i djurens
värld. Ute på andra sidan.
Ja, på något sätt.
Ja. Men liksom, vad tyckte man som bönder om det här? För då blev det väldiga påtryckningar, vad jag förstår, om att ja, men nu ska det vara de här monokulturerna, det är så mycket mer effektivt. Och vad var känslan bland bönderna som...
Ja, min föräldrageneration, om man säger så, såg ju det här som en fantastisk framsteg, utveckling framåt, bättre, underbart. Underbart att, så att säga, slippa arbeta så mycket. För att sköta djuren och allt det gamla, det var ju bara arbete. Och här kunde man liksom på ett sätt arbeta mindre. Och sitta bekvämt i en traktor istället för det mera, så att säga, fysiska arbetet som det hade varit innan. Så, och framförallt också oberoendet, att man behövde inte hjälpas åt längre. Ju mera maskiner och teknik man har, desto mindre behöver man ha sociala sammanhang som fungerar. Och det upplevde man som en befrielse. Och det har att göra med att man inte riktigt visste vad det var man förlorade också. Men det var skönt att slippa allt trassel som det är med samarbete. Känna att man kunde rå sig själv mera, tyckte de, så att säga, jämfört med den uppväxt de hade haft. Och för mig så blev det ju då en ganska ensam uppväxt. Alltså ute. Det var inte så mycket människor som fanns där jag växte upp. Och jag visste inte riktigt vad det var jag saknade, så att säga, för den senare livet. Det handlade mycket mer om att få vara i sammanhang med andra människor. Så att det här var ju ett barn som blev utslängt med badvattnet. Att man tappade gemenskapen på landet. Så ju fler traktorer, desto mindre gemenskap med andra människor. Desto mindre behov av att vara... ha goda relationer med grannen, för jag behövde aldrig gå och fråga om hjälp eller någonting sånt. Det är en ganska stor del av vad som nu kommer till, så att säga. Ett sökande efter att få ha ett riktigt liv på landsbygden igen. Att inte bara vara en maskinförare, att ha sitt sociala sammanhang på plats i landskapet. Det är det sökande som jag känner att jag har hållit på med sen... i jämförelse med det jag växte upp med.
Mm. Var det så att man funderade någonting kring så här att ja, men den här monokulturerna, hur ska det gå för liksom jorden? Eller det här verkar ju inte vara riktigt i samklang med naturen. Eller var det bara så att glädjen över att slippa tunga arbetsuppgifter liksom tog över handen och man bara var väldigt entusiastisk kring det? Eller fanns det farhågor, så vitt du minns?
Nej, det fanns ju några stycken bittra, de så att säga, som tyckte att det var inget bra när traktorerna kom och sådär. Men de var ju en röst som bara var, de var ju mer eller mindre knäppa, om man säger så, som tyckte sånt. Det var så självklart att det här är bättre framåt.
Och i allt det här, alltså, ansågs det bara som bakåtsträvare.
Ja, absolut. Precis. Och i att det blev liksom, men, ja, men nu behöver vi inte ens odla vår egen potatis. Det finns ju billigare att köpa på affären liksom. Och det här hembakta brödet, det är ju inte alls lika gott som den här riktiga Skogaholmslimpan man kan köpa på butiken. Liksom. Det var bara liksom sånt framåt, och slippa mjölka kon för hushållsmjölken och allt det här som jag, så att säga, var uppväxt med. Så jag var ju mitt i den, och jag minns själv hur jag tyckte det var mycket godare med det där köpebrödet än vad det var med det som man var hembakt. Liksom. Det var ganska otacksamt att vara den som bakar bröd i det hushållet. När det var så mycket bättre än vi äntligen fick lite köpbröd. Liksom.
Mm.
Så det var ganska skoningslöst, om man säger så. Ett skoningslöst och aningslöst. Att det här är bara bättre, det som händer nu.
Mm. Men berätta lite, du flyttade upp till Åredalen. Och berätta lite om hur ser ditt arbetsliv ut idag?
Mm. Så i och med att jag bytte från det här, ska vi kalla det för monokulturens landskap som det var där i Västmanland, och komma till fjälltrakten, för det här är ju då Undersåker där jag bor, så är det ju så fjällnära det kan vara liksom. Alltså den sortens lantbruk som jag då var uppväxt med och duktig på, finns det inga förutsättningar för här alls. Så att, och hit flyttade jag för kärlekens skull och inte för att jag ville liksom utveckla mina kunskaper som bonde. Utan jag höll på med snickare, med möbelsnickare och gjorde allt möjligt annat istället. Men det drog ju tillbaka till lantbruket, och jag kom in i det som var, alltså det är mjölkproduktion, det är mjölkkor som är det sortens lantbruk som fanns här liksom. Och det kunde jag ju ner också, så att den vägen kom jag in i lantbruket här igen. Men jag fick också möjlighet att jobba åt LRF, åt den här intresseorganisationen, som miljöombudsman på 90-talet. Och jag hade också, om man ska presentera mig själv mer eller förklara mer vem jag är, så att jag har alltid varit extremt intresserad av hållbarhetsfrågor och miljöfrågor, och sådana här naturnörd och tyckte om fåglar och allt möjligt sånt. Så jag var lite udda kanske, bonde, som jämfört med andra. Men det här intresset för vad hållbar utveckling är, Det var det som jag fick anledning eller möjlighet att utveckla när jag jobbade åt Lantbrukarnas riksförbund, som LRF betyder då. Så att jag fick under flera år, under nästan hela 90-talet, otroligt fina möjligheter att fördjupa mig i den sortens frågor. Och den sortens frågor är ju då att vi går in i fysiska begränsningar, alltså på planeten. Det blir fler människor som förbrukar mer och mer, och det finns inte hur mycket som helst att förbruka. Någon gång måste det hända någonting. Den insikten, och vad händer då, och hur förbereder vi oss för det? Det var mina stora intresseområden under 90-talet och fortfarande, kan man säga. Så det var den sortens insikt, så att säga, som inte mina föräldrar kunde ha, för att, så att säga, allting var bara oändligt framåt. Den oändliga tillväxten såg möjlig ut. Och nu ser den inte lika möjlig ut längre, om man säger så. Och jag tillhörde dem som tänkte på sånt. Mycket på 90-talet. Så det här med att sen då göra de kopplingarna. Jag kanske ska ta det, förklara en annan sak här då, att när man då försöker förstå hur ska vi då göra, vi har problem, vi kommer inte att kunna gå in i framtiden på samma sätt som tidigare, så var det tidigt som liksom den här rotorsaken, när man söker efter grundläggande orsaker till problem, så är det själva avståndet mellan människor och natur. Att det som hade hänt var att vi kom så långt bort ifrån naturen, och hur kan man, så att säga, brukar knyta ihop det här igen och komma tillbaka till det. Så efter ett 90-tal där jag höll på mycket med sådana här frågor och försökte rota i vad behöver vi göra nu, så kom det då, för 20 år sedan så, så bildade vi det här företaget Fjällbete som var till för att försöka knyta ihop igen. Så då skaffade vi en flock får och gjorde det i en gemenskap, ett gemensamt företag. Det var en ekonomisk förening på den tiden. Så att den här turismen som finns här kunde servera, så att säga, sitt eget kött. Hotell och restauranger var själva med och var delägare i den här fårflocken som betade i, ibland i skidbackarna eller i de andra markerna som fanns här omkring. Så det här var ju mitt sätt att istället för att, så att säga, att själv få omsätta många idéer i den verklighet som jag lever i här då. Så då, sedan då drygt 20 år tillbaka, så har vi haft den här fårflocken här i dalgången och som har ätits upp av människorna som bor här, företagen eller de enskilda människorna. Och det var ju en väldigt intressant resa att få vara med på och göra den här fjällbeteresan som fortfarande pågår. Men det var den vägen som jag först kom i kontakt med sådana saker som att gräsbaserad köttproduktion är mer hälsosam och sånt där, så där med omega-3. Grejerna, det kom ju där då på för 20 år sedan. Det hade jag inte hört talas om tidigare. Så då växte det fram liksom den här möjligheten, eller vad det betyder att ha djur som är de som utför arbetet i landskapet. Inte jag och mina traktorer, utan det, jag hjälper djuren att göra vad djuren alltid har gjort sedan tidigare. Och sen år efter år upptäcka hur bra det är. Det verkade bra från början, men sen ju mer man lär sig, desto bättre är det. Och så småningom kommer jag i kontakt med det här med holistic management och regenerativt lantbruk. Och att det finns ett globalt nätverk för den sortens frågor som ju har varit min passion sedan dess, då, sedan snart 15 år tillbaka.
Så vad är det du nu som fårbonde kanske gör annorlunda än fårbönder inom det mer traditionella eller konventionella lantbruket? Och vilka insikter har det här gett dig? Jag är lite ute efter en historia som jag har hört ryktas är din, och det var att du var väldigt duktig på att hjälpa får lamma. Och att det ofta var väldigt mycket problem.
Just det.
Vet du vad jag är ute efter? Berätta gärna.
Jag vet precis vad jag är ute efter. Jag kan ju komma dit. Jag kan ju ta det från det här med att förstå hur landskapet överhuvudtaget fungerar. Hur naturen fungerar. Just den där insikten om att solen lyser och det växer, och det gör det av sig självt. Man behöver inte vara där och köra traktor först för att det ska växa sen, utan det växer ändå. Men växterna är utvecklade tillsammans med djuren. Så att den här djurens roll, betesdjurens roll, är ju att de är lika viktiga som växterna, som gräsen som växer också. Och att vi människor liksom ger service i det där. Men det lantbruk som jag var uppväxt med när det gäller djurhållning, då har man så att säga separerat djuren och har dem i ett särskilt hus någonstans, och sen så fixar man mat till dem, man ger dem mat. Alltså gräset hade jag för att ge djuren mat. Men det som insikten som kommer här är det att djuren är till för att få gräset att växa. Med djur kan jag få det att växa mer. Att de här är utvecklade i så kallad koevolution. De har alltså genom årmiljoner, så att säga, hjälpt varandra, de olika delarna i naturen liksom. Och det där är återkommande.
Koevolution,
ja. Som om det var med CO då. Gemensam utveckling. Man brukar prata om det som att, vad kommer det sig att geparden springer så snabbt? Jo, det är för att gasellen springer så snabbt. Och springer ännu snabbare. Och ju snabbare gasellen springer, så snabbare måste geparden springa. Så att de där har, så att säga, drivit upp hastigheten i en koevolution. och gräsen och betesdjuren har gjort på ett liknande sätt. De har hjälpt varandra ta över, så att säga, landskapen. Det vill säga att de flesta landskap, förutom regnskogen här på planeten, är betesmarker, perenna gräsmarker med betesdjur. Det har varit det dominerande ekosystemet i hela världen, förutom vissa ställen då, typ regnskogen. Jag skulle komma till den här berättelsen då om att det ursprungliga sättet att bedriva lantbruk, det är det jag växte upp med och det jag lärde mig på lantbruksskolan, det är att jag kontrollerar systemet. Jag kontrollerar djurens tillvaro eller växternas tillvaro. Och jag har mina får inomhus och jag måste hjälpa dem med sin lamning för att de behöver ju hjälp. Och jag kontrollerar vilken mat de ska ha och jag gör allting sånt. Och jag lär mig bli duktig på att hjälpa dem när de får problem med lamningar. Det är fel lägen, som lammen ligger fel till exempel i Iran. Då måste man hjälpa dem med det. Och det känns väldigt roligt att rädda liv flera gånger om dagen under lamningen. Men när vi sen då tog det stora steget att låta dem lamma utomhus istället. Att låta dem först gå ut och få äta gräs istället för det kraftfoder som man måste ge dem. Man låter dem lamma i lämplig tid på året, som vilket är när maskrosorna blommar ungefär. Då har de fått en tillräckligt lång tid att äta det här fantastiska gräset som de kan äta då. Och då råkade det vara så att får de vara ute och beta innan de lammar och sen gå ute och lamma, då behöver de inte längre någon hjälp. Så alla de här problemen som de hade var problem som jag hade skapat genom att ha dem inomhus. Genom att kontrollera och hjälpa dem så hade jag skapat problem. Så att säga. Och det var ju då. Så att nu får jag inte längre använda mina kunskaper som jag har om att hjälpa tackor som behöver hjälp med sin lamning. För de behöver aldrig hjälp numera. Nästan aldrig. Alltså i jämförelse är det aldrig. De blir inte sjuka heller. Utan allting liksom. Det här med allt det som man var expert på som bonde är nästan så att det inte behövs längre.
Det är helt fantastiskt. För var det så att reglerna var att man när en tacka skulle lamma, då var man tvungen att liksom ge henne en egen liten folla lite ifrån flocken. Och man har liksom inte förstått då att bara det att gå in och hantera henne ger en sån stress att det kan stanna av förlossningsarbete och skapa problem eller hur?
Ja. Ja, men det är korrekt. Men det första är ju det att jag är ju inomhus i en väldigt trång miljö. Det är väldigt för mycket djur per kvadratmeter där inne. Det hon gör ute är att när det är dags att lamma så går hon ju undan från flocken så långt hon behöver. Så att lammen som föds träffar henne först och inte den andra som är där. Hon behöver ju ha den enskildheten, den här bondingen som sker mellan mor och lamm då. Den får inte störas av andra. Och det går inte att åstadkomma inomhus. Det är alldeles för kaosigt där. För trångt. Då kan jag göra det. Eller, det kan jag åstadkomma inomhus genom att stänga in min egen liten box. Då funkar det också. Men ute i naturen så gör hon det. Löser hon det själv. Och bara genom att få gå omkring mera så skakar lammen rätt så att säga. De ligger i rätt ordning. Och de ligger inte fel när de ska ut. Så det är hennes rörelse, bara att hon får ut och gå, gör att hon inte längre har några fellägen. Så det är pinsamt att själv ha varit orsak till alla problem som man har på att lösa.
Mm. Ja, men det är ändå fantastiskt att inse det, att naturen har under de här miljoner år liksom löst det mesta. Att vi behöver inte ge oss in i det egentligen. Men kan du inte berätta lite också om just också hur jorden påverkas av, för du började där prata om rötterna. Ja. Varför rötter är så viktigt?
Precis. Och att, så är det verkligen då att hela det här systemet som är utvecklat genom årmiljoner behöver vi människor. Ska vi människor inte tro att vi kan göra bättre, om man säger så. Så att det här med att liksom ge upp inför den komplexitet som är så finurligt utvecklad under så lång tid. Och istället försöka förstå den och inte stå i vägen för den. Det är det som är grejen då. Så det som händer, en stor enskild så att säga, sån här kunskapsgrej är ju det då. Att de här flockarna av betesdjur som hölls i flockar av rovdjuren. Framförallt då vargar och sådana som jagade väldigt effektivt i flock, de också. De såg till att betesdjuren hela tiden rörde sig i landskapet. Så att om vi ser det utifrån en enskild gräsplantas perspektiv så var det nästan aldrig några betesdjur där och betade på dem. Utan de var tätt i en flock någon annanstans tills de kom. Och när de kom, då kom de många på en gång och det var bara under någon dags tid som den här starka påverkan kom. Då. De trampade och betade och och gödslade landskapet och drog vidare till en annan plats. Och den där sortens pulspåverkan är det som stimulerar växtligheten, som får att växa mer och som också gör att matjorden byggs och blir tjockare och att livet under jord. Man kan säga så att den här påverkan som betesdjuren gör genom att beta på det här sättet i korta intensiva pulser får hjälper solens energi att skina ända ner i underjorden genom att växterna hela tiden när de har sin fotosyntes lagrar socker ner i rötterna som de använder för att ha det här utbytet med allt liv. Det mesta livet finns ju under jord. Det är bara en liten del som finns ovan jord. Och betesdjuren är de som så att säga i samspel med livet under jorden driver hela den här så att säga fantastiska med grunden för det här ekosystemvitaliteten. Som jag aldrig kan kopiera med en traktor eller något sånt. Utan det är de här djuren som gör det. Så att vår funktion har varit att leva av de djuren som lever på gräset. Så vi hör till de som lever på betesdjuren. Liksom. Det har vi, så har vi utvecklats och det har vi ingen anledning att sluta med att göra det. Då. Så livets längtan efter sig självt brukar man kunna säga. Då. Att helt enkelt det som funkar bäst är det som blir kvar. Och det här enorma samspelet mellan alla dessa varelser favoriserar hela tiden så att säga systemet som helhet. Hela landskapet, hela ekosystemet blir bättre och bättre på att fånga solljus och ta vara på det. Och gör det genom den här biologiska mångfalden som finns där. Och att vi människor, vi är de senaste på plats liksom. Varje gång det kommer ett nytt slags liv, Så hjälper det övriga livet som har funnits där sedan tidigare. Det är så man håller sig kvar i ett ekosystem. Det är att man är till nytta för ekosystemet som helhet. Och det gäller oss människor också. Och det intressanta är det att den här naturen har liksom hela tiden blivit mer och mer avancerad eller komplex eller fantastisk över tid. Och vi människor är liksom något av det mest fantastiska som naturen har hittat på hittills. Och när man tänker på det så inser man att vi har en möjligheter som ingen annan varelse att hjälpa systemet som helhet. Vi människor har uppgiften som byggare, ekosystembyggare, matjordsbyggare. Så när vi bara förstår det så kommer vi att vitalisera naturen och ekosystemet till en nivå som den aldrig har kunnat ha innan vi människor kom. Men det är det vi håller på och kommer underfund med just nu och schabblar med en hel del. Men dit är vi på väg för att det finns inget riktigt annat alternativ.
Nej, och jag tänker också på de här översvämningarna som har varit nu ganska nyligen här i Sverige under augusti och innan. Och jag tänker, jag såg en bonde, undrar om han inte var från Västmanland till och med. Det var i alla fall någonstans i Sverige, som stod på sin åker som var helt täckt av vatten. Och han bara, nej, nu vill jag inte ha mer vatten, nu vill jag bara ha sol och blåst till oktober. Och så tänkte jag just på det här att, ja, men vad är orsaken till att det ligger ett lager vatten på hans åker egentligen? Är det för att det har regnat för mycket eller?
Nej, utan det är för att sättet som vi brukar jorden på försvårar, gör jorden sämre på att ta emot vatten. Så den är sämre på att låta vattnet komma in i jorden, utan den blir liggande uppe på istället. Därför att vi har misshandlat jorden. Så att översvämningarna beror dels på, den stora skalan så är det ju att det är det vi gör över enorma ytor, så försämrar vi landskapets förmåga att ta emot regn. Och sen gör vi det ännu värre genom att dika och så att säga kanalisera vattnet så att det ska rinna bort från landskapet så fort som möjligt. Vilket gör att någonstans nedström så blir det alldeles för mycket vatten. Så att de här översvämningarna som vi har sett nere i Europa och så vidare, de beror ju i hög grad på att vi har så att säga sett till att vattnet rör sig för hastigt. Regnet som kommer har för bråttom ner till havet igen. Medan naturens eget sätt är att hela tiden försöka sakta ner vattnet. Att behålla det och låta det så att säga så långsamt som möjligt ta sig nerför och ut till havet. En av de mest coola idéerna som naturen gör det här på, det är ju våra bävrar till exempel. Som liksom innan vi störde våra ekosystem så hade vi enorma mängder bäver som såg till att väldigt mycket mer av vatten så att säga stannade kvar väldigt mycket längre i landskapet. Det är en sån här rolig aspekt. Men som regenerativ bonde så inser vi att uppgiften är att försöka bromsa ner vattnet istället för att skynda på det. Och hjälpa till så att jorden kan ta emot det och låta det stanna kvar. Och delta i livet så många gånger som möjligt innan det tar ett nytt varv i sin cykel så att säga. Som är dunsta upp i himlen eller rinna till havet och dunsta upp därifrån.
Så hur gör man det här på då? För att jag tänker att när man åker genom sommarsverige då ser man ju ganska många kor på sina ställen som går. Och det ser ut att vara ganska stora, fina hagar. Och man tänker, ja men där har de det bra. Men vad är problemet där, de här stora hagarna som de går i mest hela somrarna?
Ja, men om vi säger att överhuvudtaget ha kor i landskapet, även om de är instängda så att säga, är ju bättre än att inte ha kor i landskapet. Så vad jag menar med det är det att ju mer vi kan ha det här som kallas för gräsvallar, som det här, alltså hö och ensilage, sånt som kor äter, det är väldigt vitaliserande för jorden. Det är det som bygger. Så att även i ett modernt lantbruk när man ska hålla kor vid liv så gör det mycket nytta. Även om det vore mycket bättre om korna fick vara ute och beta mer och inte stå inne så mycket. Och dessutom beta ute på ett sätt där de hjälper växtligheten. För det vanliga är att vi ser i våra hagar med hästar och kor och vad det är, så ser vi att de går där alldeles för länge i samma hage under sommaren. Så när vi gör så, då är det ju då plågar våra betesdjur växtligheten. Alltså kor och andra betesdjur är väldigt kraftfulla i sin påverkan. Så om de till exempel får vara kvar för länge på samma plats, då skadar de den dramatiskt, den platsen. Eller om vi är i en torr del av världen så blir det öken om man gör så. Det är väldigt viktigt att de rör sig på rätt sätt i landskapet för att de ska vara de ekosystembyggare de är. Och det är det nästan inga bönder som gör, om man säger så, för de har inte lärt sig det. Och istället så kompenserar man de misstagen eller de bristerna på kunskap kompenserar man med att bli bättre på att göra det med traktorn istället eller med de olika tekniska kemiska medlen som vi gör. Då blir korna stående på betong under tak istället någonstans. Som ett sätt att försöka så att säga, istället för att förstå hur naturen fungerar.
Och nu sa ju du här att kor gör nytta och vi behöver våra betesdjur. Men det är ju inte alls det som man vanligtvis får höra, utan då får man höra att de är miljöbovarna. Så berätta om ditt perspektiv. Varför behövs betesdjur? Och finns det inte redan alldeles för många?
Nej, precis. Så mitt perspektiv är det då att den här biosfären, den här platsen som vi lever i, den här tunna hinnan så att säga på den här fina stenplaneten. Och här finns det liv. Och här har livet funnits i miljarder år. Och livet har hela tiden sett till att förutsättningarna för livet självt blir bättre. Så det är ingen slump att det är så att säga lagom varmt och rätt blandning på gaser i atmosfären och så vidare. För livet har hela tiden så att säga anpassat platsen så att det är bättre för livet. Det är livet som har byggt den här fantastiska perfekta platsen att bo på för livet. Och livets kraft att så att säga göra platsen rätt är stor. Det är den stora, det är jätte. Naturen, alltså växtligheten och naturen gör ett enormt arbete hela tiden för att upprätthålla platsens, de balanser som behöver upprätthållas. En av de balanserna är temperaturen. Att det är liksom perfekt temperatur, det är så perfekt temperatur som möjligt. Så att det är livet självt som reglerar den. Så det är liksom själva grundfrågan. Så, och det där görs ju då på hela planeten och det görs i varje landskap. På varje kvadratmeter så att säga så pågår det här. Men vi behöver ofta vara på en landskapsnivå för att förstå det. Och då kan vi se hur har naturen gjort det? Vad är det naturen har gjort för att så att säga reglera livets förutsättningar. Och då har den gjort det med dessa betesdjur som har byggt dessa matjordslager som har kunnat ta emot regn på bästa möjliga sätt och dragit till sig regn dessutom också. För ju mer det växer, desto mer regnar det på en plats. Så när vi säger då att betesdjuren behövs, så är det bara det att för så har naturen själv gjort det. Så när vi försöker förstå hur den högsta tänkbara vitaliteten i ett landskap, alltså i de ekosystemen, skulle kunna se ut, så kommer svaret nästan alltid vara det att det kommer att behövas en massa biologisk mångfald i växtlighet och en massa biologisk mångfald med djur. Och det kommer att behövas betesdjur. Det är de som via alla möjliga system, och då kan jag säga det att koldioxiden är den minst viktiga, är en väldigt relativt obetydlig växthusgas jämfört med vattnet och vad vattnet påverkar vårt klimat. Så att se till att det växer, att se till att det finns ett fungerande matjordslager, är det som reglerar temperaturen allra mest. Sen är det så att livet är så ivrigt på att få finnas, så att det suger upp så att säga all tillgänglig koldioxid i atmosfären och bygger liv av det. Så livet håller på med det tills det är så lite koldioxid på atmosfären att det inte längre växer lika bra. Så koldioxid är ju som en man använder det för att få det att växa i växthus till exempel. Så på grund av att det är mycket koldioxid så växer det redan nu mycket mera, betydligt mera på det sättet. Så naturen håller redan på att reglera sig själv om man säger så. Så de här idéerna om att kor skulle vara dåliga för klimatet, det är ju någonting som man hoppas att någon skulle få åka i fängelse för att ha påstått, om man säger så. Alltså det är så pass ovetenskapligt att det är ganska hårresande, om man säger så. Det är en otroligt oseriös, det är ingen riktig vetenskap, om man säger så. Riktig vetenskap skulle aldrig komma till den slutsatsen.
Ja, men jag tycker också det är så svårt att förstå med tanke på att innan vi människor blev så här många och innan vi skapade monokulturer över de här grässlätterna, för att det är ju i princip alla grässlätter är borta, för där odlar vi, vad är det, vete, majs, soja. Och där gick ju då i Nordamerika så var det stora buffeljordar, här i Europa var det vicenter och myxoxar. Oxar och det liksom, de här stora djuren fanns ju i miljontals över hela jorden. Så att, tanken att det är de...
Ja, nej, precis. Att vi har inte, vet du, det fattas djur. Det var så mycket mera djur förut. Så då när det här skötte sig så att säga självt utan mänsklig påverkan, så var det med enorma mängder djur, betydligt fler. Så de kor vi har idag är inte alls lika många som den mängden djur som var tidigare. Men korna har hålls på fel sätt. Men de är inte för många, de är för få. Så vi behöver så att säga befria de djur vi har till att få delta i ekosystemet. Och vi behöver
De ska inte stå i inlåsta i djurfabriken. Nu har vi inte det i Sverige, men vi har ju liknande. Vi har ju kycklingar och grisar i typ djurfabriker i Sverige.
Vi har mycket att skämmas för. Vi har ett helt så att säga ett förfärligt sätt att hålla djur på här också. Så vi ska inte, det är en viss tröst att vi är lite bättre än de som är ännu värre, men det är fortfarande. Det har mycket att göra på att ha en mer etisk djurhållning. Som samtidigt blir den djurhållning som kommer att reglera till exempel temperaturen. Men som också ger oss den bästa maten.
Jag sa ju inledningsvis att ibland så har jag lite svårt att hålla hoppet uppe för oss människor. Och jag kan ju ibland falla in i att känna att den här planeten skulle må så himla mycket bättre om vi människor inte fanns. Mm. Men du, Jörgen, brukar ju säga att landskapen ropar efter sina människor. Mm. Det känns så hoppfullt. Mm. Berätta, dela hur du ser på saken.
Ja, så att vi människor har all anledning att för vår egen skull hjälpa och underlätta för allt annat liv, allt det liv som fanns här före oss, så att säga. Hjälpa det att finnas och trivas och frodas, för det är bra för oss. Så är det inte på grund av att vi skulle göra det för att vi bara skulle vara så snälla mot alla andra, vilket ju för sig är ett gott skäl. Men för vår egen överlevnads och så att säga välfärds- och hälsas skull så är det det vi behöver göra. Och då är det ju, om man då ser till vilken enorm kraft vi har, våran kreativitet och att säga handlingskraft är ju enorm. När den används till att hjälpa ekosystemen så är det ju fantastiskt att föreställa sig vad det kan bli. Vi kan hjälpa till så att det blir jord på de platser där det annars inte kan bli jord. Vi kan, det vi enkelt kan göra, alltså en stor andel av de öknar vi har idag är ju någonting som vi själva har skapat. Så de kan vi ju se till att de så att säga, blir gröna igen, för det var vi som såg till att de blev öken. Sen kan vi dessutom göra en stor del av de öknar som finns gröna som inte skulle kunna bli det utan oss människor. En betydande del. Kanske inte all öken kan bli grön, men det mesta av de här torra delarna på världen kan bli frodiga och gröna med vår hjälp. Det skulle göra en enorm skillnad på så att säga, ja, klimatet inte minst, men av alla skäl. Landskapen eller biosfären behöver oss människor för att kunna bli så vital som den skulle kunna bli med vår hjälp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Alltså,
men kommer maten räcka till oss alla då?
Ja, visst gör den det.
Om man tänker så här.
Ja. Ja, det finns ju, det är ju en annan myt att det skulle vara ont om mat så att säga till oss människor då. Det, så att den här frågan om kan planeten föda alla dessa människor, 10 miljarder eller vad vi nu kommer att bli, var någonstans vi planar ut. Det världen inte kan föda så är det ju vår livsmedelsindustri. Den kan vi inte föda som den fungerar. Men människor är inte svåra att föda. Det går åt väldigt lite yta för att vi ska få så att säga det vi behöver. Så att när man tänker på det, hur mycket mat vi kan få från våra små odlingsytor. Alltså bara odla mat på våra gräsmattor räcker enormt långt. Vi behöver inte så mycket mer än det. Alltså nu pratar jag om att odla potatis och kål och morötter och sådana här näringsrika grönsaker och rotfrukter kan göras på försvinnande små arealer. Och sen allt det andra, de stora arealerna som vi då vitaliserar och ser till att där finns det träd och djur och gräs och allting sånt där det finns. Så det finns kött och det finns mjölk och det finns ägg och det finns nötter och bär och en mängd mat som finns i det som vi nu kallar för natur, ett produktivt ekosystem. Eller det kallas för agroforestry och det kallas för olika saker. Vi kan så att säga forma den här naturen så att den blir otroligt vacker och vital och dessutom ger oss det vi behöver förutom de där kålrötterna, potatisen som vi kan odla hemma i täppan liksom.
Men blir det inte väldigt jobbigt då? Blir det inte så här mycket jobb som dina föräldrar kände att nej, ska vi behöva, alla ska ut på fälten nu och slita?
Ja, men precis. Alltså med traktorns hjälp så räcker det att 1 på 100 jobbar med att fixa den här marken, fixa maten liksom. Så men om vi skulle gå från 1 på 100 till 10 på 100 istället, så är alltså 10 gånger fler som var ute i landskapet. Men jag tycker vi kan ju gärna gå längre än så liksom. Vi kunde göra så att de flesta fick vara med och bidra till sin egen försörjning. För att det finns ju jättemycket att göra ute i landskapet. Men att jobba som någon slags, vad heter det? Det är ju när vi frågar, när människor frågar sig vilket slags liv man vill ha, så brukar det innefatta att man vill gärna vara en del av naturen, vara i landskapet. Att plocka bär och svamp är ju ingen plåga precis liksom. Måste inte vara någonting hemskt, som det ju ofta var för mina föräldrar på det viset, så det var jobbigt. Men när vi gör det här tillsammans och som en del i att vara en hälsosam eller vet du, en välfungerande människa, så är det ofta så att vi mår väldigt bra av att säga, få delta i naturen och känna att här har vi vår plats. Så här funkar det när vi lever av naturen, med naturen. Så det är någonting som jag tror...
Ja, och du berättar ju också om metaforen där, att ju mindre du lägger det i, desto bättre mår de också. Så att det blir ju...
Ja, precis. Så att det hittar en balans där man gör betydligt mindre. Det finns de som pratar om do nothing farming. Man gör väldigt... Hur lite kan man tänka sig att göra? Hur mycket kan man så att säga låta naturen själv göra? Så det är inte, det är en helt annan sorts... Det gäller att förstå liksom varför var det så viktigt med de här monokulturerna, typ vete och de som vi har hållit på med i snart 10 000 år. Och det har att göra med vilken sorts samhälle man bygger. Man bygger ett hierarkiskt samhälle, så är det här. Så en sån sak som vete är otroligt bra om man vill bygga ett förtryckande samhälle. Medan man bygger sitt samhälle på kolrötter, så blir det inte lika, så kan man inte göra lika förtryckande. Bygger man det på kött och mjölk, så blir det ännu mindre förtryckande.
Så berätta, hur menar du med det?
Alltså, den som så att säga, när du har fått ihop en skörd av vete, säger vi. Då kan du lagra den över tid, över vintern tills du behöver den. Men den som har makten över det där lagret av vete, den har makten över människorna. Så att vara den som... Sån mat som man kan lagra på det sättet är sån mat som skapar, så att säga, den här sortens. Det är smart att vara den som har de bästa soldaterna som vaktar de där förråden av mat. Man bygger in en egenskap i samhället, så att säga, som favoriserar den sortens beteende. Medan om man då lever av sina kor direkt i landskapet, så kan du kan inte lagra det på samma sätt. Det är inte samma grej. Du kan inte ens lagra kolrötter på samma sätt. Alltså den här fantastiska, inte bara lagringsdugligheten, men också distributionen. Att du kan flytta omkring den. Du kan flytta den på skepp och grejer kors och tvärs, och den håller sig väldigt länge. Har varit grundförutsättningen för att bygga den här sortens civilisationer som vi har sett nu då. Väldigt mycket av. Så därför så finns det sådana saker inbyggda i det samhälle som jag ser framför mig, där vi är många som är som lyssnar när landskapet ropar på oss. När landskapet ropar på oss, så landskapet ropar inte efter vem som helst. Det ropar efter de människor som vill tillhöra landskapet. De människor som nu dominerar landskapet har en idé om att landskapet tillhör oss. Att det är där till för oss. Men att ha ett landskap att få höra till är en helt annan inställning till naturen och till landskapet. Och i den världen så ser jag att vi kan leva betydligt fredligare tillsammans. Eller det har vi gjort. Vi har ju under många tusen år levt på det sättet. I kombination av jordbruk och jägar-samlar-kulturer som har varit otroligt avancerade. Så det är inte att det inte har gjorts tidigare. Men nu kommer vi att behöva göra det i en skala som vi inte gjort tidigare. Och det är en spännande grej. Och vad som händer med regenerativt lantbruk är att det blir ljus i tunneln. Man ser hur det skulle kunna gå till. För det, du har rätt i att man kan känna sig hopplös när man ser hur ska det här gå till och få en lösning på det. Men för mig så har det blivit det här nya sättet att förstå lantbruk har gett mig hur mycket hopp som helst. Det här fixar vi.
Bra där, Jörgen. Men jag tänker, skulle du kunna måla upp den här bilden för oss, hur du ser på det här? För nu är vi ju väldigt fast i ett system där det är monokulturer, det är väldigt några få jättestora livsmedelsföretag.
matkedjor, det är bara några få matkedjor. Utbudet ser precis likadant ut i varenda butik var man än kommer här i landet. Det känns som att det här systemet är så himla fast i, och liksom, vi tänker att det är så här det måste se ut. Men du har ju en annan vision, så att om du skulle måla upp för oss så att vi verkligen förstår, hur skulle det här kunna se ut här i Sverige istället för det vi har nu?
Alltså det här med, nu svarar jag på din fråga genom att gå tillbaka till den här knepiga grejen att livet överhuvudtaget kunde uppstå. Vi bor på en stenplanet. På den här planeten så uppstod det liv. Liksom. Det ser vi ju. Vi bara tittar ut genom fönstret och ser vi det. Vi känner det i oss själva. Och det där är ju någonting väldigt märkligt. Hur kunde det uppstå? Om man säger så. Och ett sätt att... Det sätt som jag väljer att förhålla mig till den frågan är att det finns någon slags livets kraft liksom, i det här. Som, någon slags kraft som vill liv. Som gjorde att det här kemiska soppan som fanns på den här planeten innan livet uppstod plötsligt, så att säga, kunde börja liva till sig som den gjorde då. Och när livet där uppstod, så är det lätt att se hur det hela tiden utvecklade sig för sin... Alltså när man ser livets längtan efter sig själv, så är det just det att det hela tiden, så att säga, utvecklades till mer och mer liv, ända till den här nivån som vi ser idag, som är denna otroligt osannolika symfoni av liv som vi står mitt i liksom. Men jag börjar med den där kraften som vill liv, som finns någonstans. Och mycket i den här världen har ju sina motsatsförhållanden, ljus och mörker och sådana saker. Så om det finns någon slags kraft som vill liv, så finns det också någon kraft som inte vill liv, om man säger så. Och att jag kan i mig själv känna det att vara människa är att vara någon slags arena för en kamp mellan ont och gott, en kamp mellan det som vill livet väl och det som vill livet ont, om man säger så, inte vill livet. Så jag ser det på det sättet, att här är vi människor och vi är otroligt, så att säga, kraftfulla, alla, och vi har och inom oss pågår den här kampen mellan ont och gott, och den, beroende på hur det går där i oss, så blir det vi gör om dagarna någonting som hjälper liv eller någonting som hindrar liv. Så när vi frågar oss vilket liv vi vill ha, så kan vi välja att vilja vara någon sån som hjälper livet, eller vara någon sån, eller inse att det vi håller på med hjälper livet. Så om jag skulle jobba åt någon av de här industrierna som du pratar om, så kan det vara en jobbig insikt om att det jag gör om dagarna är att jag förhindrar eller försvårar för livet. För allt liv och för livet för människor också. Så ju fler människor som liksom gör sig själv, säger till sig själv att ja, men jag kan verkligen göra någonting som hjälper livet som sådant. Livet som människor kan leva. Och nu tänker jag göra det. Så kommer det att gå till när det här blir bra. Det är så jag målar upp den här bilden. Det börjar med enskilda människor som väljer att ta ett tillräckligt stort ansvar för sig själva. Och för sin hälsa och för livet som sådant. För att, så att säga, fylla sina dagar med handlingar som är bra för livet. Det är så jag ser det framför mig. Och det är så jag ser det framför mig just nu, därför att den här längtan som finns, vi har en längtan till både till varandra och till naturen. Det jag började med, den här ensamheten som jag minns att jag växte upp med på den här gården, även om jag var glad i traktorerna, så var det en slags ensamhet som finns där, som jag vill liksom, eller har hittat, så här, i det här nätverket av regenerativt lantbrukande i Sverige och i världen. Hittar jag människor som liksom är otroligt lätta att vara med, roliga att vara med. Lätt att hitta nära vänner liksom i de här sammanhangen. Och det är ingen slump, tror jag, att det är så. Utan att det finns en attraktion liksom i de människor som håller på med det här, lockar till sig fler människor som håller på med det här. Det är det jag ser just nu. Och tillsammans kliver vi ut och hjälper kor bygga ekosystem och gör andra praktiska ting som ger oss mat och skydd och vad vi nu behöver för någonting då. Och väljer bort att ha ett lönarbete eller vad det nu är för någonting annat som bjuds. Och när vi gick igenom den här covid-cirkusen så var det jättemånga människor som tog stora beslut om att jag vill inte bo i någon stad. Det här var ju inte alls roligt. Så hur mycket staden miste sin glans de där åren när den här covid-cirkusen pågick. Så jag ser en sån rörelse som pågår. Och att den lockar folk ut i landskapet igen i de sammanhangen tillsammans med varandra.
Ja, men det är ju helt fantastiskt och jag tror att fler och fler känner det, att man behöver vara närmare naturen. Och jag vet inte om det kommer med åldern, men jag växte ju upp på landet med kor på ett litet villasamhälle, men vi hade kor som gick på baksidan och ibland stod de på gräsmattan också när de rymde. Det där tror jag bara så självklart, men ja, jag blir lite sorgsen också när jag kommer tillbaka till mina barndoms. Jag växte upp i Enköping, eller utanför Enköping, så att men att det, nu ser jag bara de här monokulturerna och så tänker jag liksom på vad som det faktiskt skulle kunna, hur landskapet skulle kunna se ut. Men jag skulle också vilja koppla tillbaka till det här när du pratar om livet. För att i det här så är ju också döden väldigt närvarande. Eller hur? Att det är liksom inte bara att liksom, vi behöver också möta döden i det här. Och ja, att vi respekterar det.
Ja. Jag tror att det är en nyckel, det du säger nu då. Det kan vara den största enskilda nyckeln att bli bekväm med döden, om att säga, att döden finns. Alltså, vi lever nu i en kultur som kan yttra sig så om jag skulle dö. Alltså, som om det kanske inte ens ska hända. Liksom. Så jag tror att där har vi en enorm möjlighet att, så att säga, knyta oss till livet genom att våga vara med döden. Det drevs väl också till något av sin mest absurda nivå i covid-cirkusen, när man då låter människor dö i ensamhet, i en ovärdighet som man inte kunde tro skulle kunna finnas. Liksom. När det i själva verket är så att varje gång en människa ska dö så är det till någon tillfälle att, så att säga, förstå vad livet handlar om. Och inte, alltså inte bara av respekt för den människa som nu ska dö, att vi ska vara där liksom, och göra det här. Vara, finnas där för varandra eller för den som ska dö. Utan också vilken enorm nytta det ger till dem som inte skulle dö den gången att så att säga komma närmare in på döden, att institutionalisera och liksom ta bort döden från oss är ju, gör det svårt för oss att förstå vad livet handlar om, så kan man säga.
Ja, för alla varelser vill ju leva, både människor, djur och växter.
Ja, precis, och alla ska dö också. Och varje gång vi äter så är det ett antal som behöver dö. Och att vi då är tillräckligt nära, om vi går in på det här med att slakta, döda och slakta sitt eget djur. Alltså vi brukar säga så, ät ingen du inte känner. Alltså att ha den sortens relation till att vara med och ha lärt känna någon som man sen är med och dödar och sedan äter. Det är en möjlighet för människor att få grepp på vilka vi är och vad det överhuvudtaget handlar om att finnas här på planeten. Liksom. Så det är en av de saker som jag vill vara med och bidra till, är att det här begreppet hemslakt, alltså det skulle liksom vara så, det är väldigt tragiskt varje gång vi äter någon som vi inte var med när den dog. Det skulle vi försöka vara. Vi skulle vara allt, så att jag skulle vilja se det som en slags hälsorörelse att be om att få vara med, se till att få vara med när det livet ska tas. För det gör som skillnad. Och jag gör ju det här mycket med barn och sådär. Det är så effektfullt. Alltså det är så självklart och naturligt att slakta.
Men berätta, tar du med barn på slakten?
Ja, visst. Så det har vi gjort här i byn liksom. Så det, ja, det man gör då är att man det är skolklasser och sådär. Så då går man till skolklassen dagen innan och visar utrustningen, den som vi bedövar med och kniven och hur det funkar liksom. Och berättar om det och vad de kommer att vara med om, så att det är nästa dag eller då, när vi genomför den här slakten. Så när de är och så pratar de om olika saker, bland sakerna som finns så är det ju det här med att de kan ju välja om de vill att titta på djurets ögon i ögonblicket då vi tar bort medvetandet, då vi bedövar dem. Och hur man då, hur alla kan se, man ser det i exakt ögonblicket att nu är det ingen där längre. Nu är det, djuret var där och djuret är inte längre där. Alltså medvetandet. Alltså, så att då ställa sådana frågor till dem, att försöka se om det är någonting som händer med det där ögat eller med ögonen i det där ögonblicket när det blir medvetslöst. Men ingen kan ju säga att någonting, finns ingenting så att säga att pupillen ändras eller någonting sånt. Men det är ändå så extremt tydligt att alla vet det, alla känner det, att nu är hon inte där längre. Liksom. Sådana saker, att få göra det med barnen. Det jag gör också är att jag brukar prata om den här hundceremonin som är en så här nordamerikanska ursprungsbefolkningars metod för att lära sina nya människor. Man måste ju ofta lära, de pojkarna måste ju ha hjälp för att kunna bli vuxna. Och det har man vetat om i alla kulturer. Kvinnorna blir vuxna av sig självt. Men inte, så inte pojkar. Och en av de där sakerna man går igenom så är den här hundceremonin där man då tillbringar man får ansvar för en hundvalp under en 6 månaders tid som man tar hand om den då och delar allt, mat och sovplats och sin tid om dagarna. Fram tills den tidpunkt då hunden har växt upp och det är dags att hunden ska dödas, för att äta hundar har man gjort i alla kulturer också. De är ju, hundar är väldigt multipurpose. Men grejen som här är då att det här barnet, den här 12-åringen tittar in i ögonen på den här hunden när livet släcks. Det handlar inte om att man ska kunna döda den här hunden. Det kan de hjälpa till med, de som finns runt omkring. Men att man är väldigt med och att hela byn är med. Hela, så att säga, gruppen finns där, för det är otroligt smärtsamt att döda någon som man har haft. Som man har, alltså, en hund och en 12-åring kommer så nära varandra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Liksom. Så det är fruktansvärt smärtsamt. Men syftet med den här hundceremonin är att man ska veta om det. Att inget liv som man kommer att ta senare i livet är värt mindre respekt än den där hunden som man var med om när man var liten. Liksom. Så att ta någons liv är inte vad som helst. Det ska man ha liksom klart för sig. Det ska man förstå. Så brukar jag då, så att säga, och det kan jag berätta om för barnen på ett sätt som det är, man kan berätta om det så att det är svårt att inte gråta, om man säger så, när man liksom tar in det där.
Ja, jag känner redan nu att det är svårt att inte gråta.
Ja, så är det liksom. Och då kan vi efteråt, när vi har slaktat det här fåret, så kan vi prata med barnen om det här. Med att, ja, men om du hade gjort hundceremonin, om du hade föreställt dig det, hur hade det känts då att liksom slänga mat till exempel? Slänger man mat om man har gjort hundceremonin liksom? Förmodligen inte. Nej. Och sådana saker tycker jag att alla borde få vara med om, om man säger så.
Alltså jag känner att när du pratar om det här och berättar, så det bara bubblar så otroligt mycket känslor i mig. Och jag känner att, ja, som sagt, jag vill också bara gråta direkt. Med hur du berättade om den här hundceremonin här, så kände jag att jag mycket väl hade kunnat börja gråta. Och att det är ju som att det här fick mig verkligen att känna att vi verkligen är så bortkopplade från liv och död, från naturen, från dess självklarhet. För att jag går till butiken och köper min mat, den är inplastad, den är väldigt avidentifierad, den betyder inte så mycket för mig, jag kan kasta mat, nu pratar jag inte bara om mig själv, men att matsvinn och vi har ju helt tappat den här enormt djupa kopplingen till liv och död och maten vi äter som du pratar om. Och om vi människor fick leva mycket närmare i det och vara i sanning en del av det, så skulle ju saker och ting se så annorlunda ut. Och jag tänker bara, jag har ju själv tidigare varit vegan, och där finns det ju också det här att, ja, men om jag bara väljer bort att äta djuren, då kommer jag inte bidra till det här lidandet som man ju så enkelt kan känna i sitt hjärta. Och sen så har jag insett hur det var liksom bra och gott tänkt, men fel ändå. Liksom, det är ju inte lösningen.
Nej, och det är ju ingen slump att den här rörelsen till inte så liten del byggs och drivs av veganer, eller före detta veganer. Att det är så. Det handlar om att våga bry sig överhuvudtaget. Och det är ett, vet du, återkommande egenskap hos veganer, att de bryr sig. Någonstans så börjar det med att man vågar titta på någonting. Du kan titta på vilken ekorre som helst, så att du verkligen tar in något annat liv, någonting av det här som finns omkring oss. Och ge det ditt fokus, eller din uppmärksamhet, eller din närvaro, ska vi säga. Så pass mycket att du inte kommer undan att du bryr dig. Alltså det går inte längre att inte bry sig om det här livet. Jag brukar, på engelska så blir det så fint att använda det begreppet caring capacity. Alltså, annars så pratar man om carrying, alltså bärkraft. Men det som är viktigt är ju våran caring capacity, våran bry sig om förmåga. Det är där det börjar. Det är den som gör att du inte längre, alltså det finns ingen väg tillbaka från det. Du kan inte, så att säga, sluta bry dig. Med mindre än någon slags lobotomi eller någonting sånt. Utan har du en gång klivit in där, så är du på resan liksom. Och det är ju, så för mig så är ju, sätter mycket hopp till veganerna. För de bryr sig. Och i och med att de bryr sig så tar de reda på mer. Och i och med att de tar reda på mer så brukar de börja äta kött också. En kollega i Amerika som höll på med gräsbaserad kouppfödning i stor skala där då, ja, för med våra mått med stor skala, han hade den här berättelsen om att när de började med att sälja just gräsbaserat, som ju finns i USA, det finns ju ännu inte i Sverige, men det har funnits där länge, när han började på anställa säljare, för att så att säga det vart större och större, så när han hade anställt 4 stycken, då upptäckte han att 3 av dem var före detta veganer. Det hade han inte koll på. Han var bara ute efter sådana som var passionerade och verkligen, verkligen kunde förmedla mervärdet på det här. Så då var det 75% veganska köttsäljare som han hade fått tag i där. Och det är ingen slump att det är så.
Nej. Jag tänker, Jörgen, vi har ju helt missat att berätta Vad är det generativt lantbruk? Hur ni definierar det?
Bättre sent än aldrig.
Ja, vi kom bara rakt in i alla de här spännande grejerna.
Den definition som vi efter mycket samtal, det är det som är så roligt med det här också, att det handlar så mycket om att vända och vrida på saker, som vi gör här nu lite grann. Alltså människor som pratas vid är någonting väldigt kraftfullt. Det är ett sätt att verkligen, så att säga, komma någon vart. Det är så vi har kommit, så långt vi har kommit, om man säger så. Och då har vi kommit fram till en definition som lyder som följer. Att regenerativt lantbruk, det är att möjliggöra den högsta tänkbara vitaliteten i ekosystemen eller landskapen genom att tillfredsställa mänskliga behov. Det vill säga det faktum att vi människor har behov. Här kan vi ju skilja på vad som är behov och vad som är begär eller någonting sånt. Alltså det vi människor faktiskt behöver för att må bra. När vi tillfredsställer de behoven, då gör vi ekosystemen mer vitala, vackrare, mer, så att säga, fulla av liv. Det ligger liksom i efter, och i det här så ligger ju då jag skulle vilja kalla det för en observation att vi människor är goda. Vi liksom, jag har inte hittat någon som är ond på riktigt, om man säger så. Vi är mest, är vi goda, i grund och botten är vi goda liksom. Och vi vill få uppskattning av varandra. Det är väl det som vi är mest narkomaner på att få liksom. Och det kan vi få genom att hjälpa varandra, hjälpa, älska och förlåta varandra. Och det gör vi genom att hjälpa till att få mat och hjälpa till att få vad det nu är vi behöver. Så för mig så är det så att det faktum att vi människor har behov är själva drivkraften till att vi nu kommer att vitalisera våra ekosystem. Göra livets väv ännu mer full av liv.
Mm.
Så det är en definition på vad regenerativt lantbruk är för någonting. Och i övrigt så är det ju alltid, som du vet, svaret är det beror på när man ska svara hur man ska göra saker. Det finns inga exakta regler på hur det här ska göras, utan det får var och en får använda sin förmåga att urskilja vad som verkar vara bra för livet eller gott då, ifrån det som är dåligt för livet eller ont. Var och en måste ha sin egen, gå till sig själv och försöka skilja ut det ena från det andra. Och då kommer den här otroliga, så att säga, symfonin av liv som har funnits de här miljarderna på den här planeten att nå nya nivåer tack vare att vi människor är här.
Mm. Jag tänker på det här med de vitala landskapen som du pratar om nu, Jörgen, och vi får ju ofta höra att vi måste sluta äta kött för miljöns skull och så. Och jag har hört dig få frågan om hur mycket kött kan vi äta? Och du svarade att det går att äta så mycket kött som ett vitalt landskap kan ge oss. Och jag tänker att det är ett sånt otroligt bra svar. Och jag tänker också nu när du berättade om det här, vad regenerativt lantbruk är, att det ju väldigt mycket handlar om att se det lokalt. Se vad vi kan göra just här. Att det kanske inte handlar om att det är en mänsklig rättighet att äta bananer och mango här i Sverige året om. Att det mycket mer handlar om den här, att gå tillbaka till kopplingen till naturen och att det är naturens förutsättningar som måste få spela roll.
Ja, precis. Väl, exakt så. Så, och när man då säger så att det vi håller på med är att möjliggöra den sortens vitalitet som vi bara kan föreställa oss. För det är egentligen det som är gränsen. Vilken vitalitet kan vi, så att säga, fantisera fram i ett landskap där vi själva ingår. I ett landskap som vi själva tillhör och som vi skyddar och som vi hjälper att uttrycka sig så som det vill uttrycka sig. Detta landskap är vi. Vi kan inte säkert veta hur det ska vara, men vi kan lyssna in det så mycket som möjligt så att vi kan, så att säga, hjälpa till när landskapet finner sin högsta vitalitet. Och när den finner det genom att ge oss människor mat dessutom. Så att vi människor är så friska och starka och, så att säga, väl, mår så bra som möjligt. Så att vi ännu mer kan hjälpa landskapet att bli ännu vitalare. Vi är ju en del i den där högsta tänkbara vitaliteten med oss själva liksom. Så då får man se vad det blir för mat i så fall. Och det blir säkert lite kött. Mm. Det blir säkert väldigt stor variation av mat där. Som jag ju tror också att vi mår väldigt bra av att äta.
Mm. Jag tror att om alla förstod att när de går in i en vanlig livsmedelsaffär att hur stor andel som består av majs, vete och ris och soja, alltså de fyra grödorna liksom. Då skulle det nog hissna.
Ja, och när man då skulle, så att säga, för att gå tillbaka till den här frågan om de här falska falska vetenskapliga påståendena om klimatfrågor och sånt där som är så dominerande i det offentliga rummet. De där landskapen som har producerat detta vete och detta majs och denna soja. Vad är den högsta tänkbara vitaliteten där? Hur vitalt skulle det landskapet kunnat vara? Och var befinner det sig idag i förhållande till det? Alltså hur långt ner på skalan av vitalitet tvingas det vara för att vi ska få fram den där vetemajsen och sojan. Liksom. Och den där skillnaden mellan den vitalitet som den har idag, som ju är att den inte ens, det får inte ens vara grönt, utan den körs ju med en traktor så till att den är så att säga naken jord, och det är alla möjliga plågerier som pågår av den där, som också så att säga förhindrar fotosyntes och allting sånt där. Så att skillnaden mellan den så att säga vitalitet eller den grad som det tillåts leva någonting där nu och vad det skulle kunna leva där om vi istället hade fokus på högsta tänkbara vitalitet. Den mellanskillnaden, det är ju vad som så att säga det kostar att äta den där maten som finns på ICA. Det är den som man då skulle säga, om man skulle ha vilken klimateffekt hade den här maten? Ja, den har den klimateffekt som vi nu tvingar ner så att säga det här ekosystemet i en låg nivå av vitalitet. Och dess effekter på klimat och vatten och allt annat. Det är så att säga kostnaden, det är belastningen, det är den miljömärkningen den skulle ha.
Mm.
Och då skulle det vara riktiga dödskallemärken på dessa långt processade produkter från de här råvarorna som du nämner då. Stärkelse, socker, olja, vegetabilisk olja.
Både en miljödödskalle och en hälsodödskalle skulle jag vilja sätta på dem.
Ja. Ja, verkligen. Typ fem dödskallar. Det är liksom... Så skulle man, om man hade så att säga tillämpat vetenskapens grundläggande regler, så hade man landat i den slutsatsen.
I dödskallemärkningen.
Men det var ju inte syftet. Mm. Ja, men det var ju inte syftet så att säga. Men här, istället så finns ju den dödskallemärkning som finns i den här, vad heter det, nyckelhålsmärket. Det ser ut som en dödskalle. Så att, men det har helt andra syften än hälsa för varken ekosystem eller människor.
Och det är väl det man får förstå också, att det är otroligt mycket pengar. Som, liksom, de har otroliga marginaler på det här, på att förädla de här fyra grödorna.
Ja, men det här monstret som det är då, monstret vi har skapat som gör om landskap till pengar, den blir aldrig mätt så att säga, den får aldrig nog. Och den bara härjar på, så att den härjar på tills den dödar oss eller tills vi tar tag i den och tyglar den.
Mm. Vi ska börja avrunda, Jörgen. Jag tänker, om man har lyssnat på det här nu och det här liksom klingar an igen, kan du ge några konkreta tips till lyssnarna där ute? Vad kan man göra rent konkret för att bidra?
Det är en jättebra fråga. Man kan ju förstås se på sitt sätt att köpa mat och leva överhuvudtaget. Alltså den stora saken man kan göra, det är att ta det här beslutet. Hur ansvarig vill jag vara för mitt liv? Och vilket slags liv är det jag verkligen, verkligen vill leva? Vad betyder det då? Och det vi ser, så är det ofta så att när människor börjar göra det, så går de och säger upp sig från jobbet sen och ger sig själv ett annat liv. Det ser jag ju gång på gång omkring mig i det här sammanhanget. Men var och en måste ju svara för sin del vad det är man kan göra. Men att det är så att det finns ett landskap som ropar där ute. Det landskapet är befolkat av ensamma, åldrande, bittra bönder som inte tror att någon vill vara där. Som om de fick träffa någon som faktiskt skulle vilja vara där och vilja hjälpa till och som skulle vilja vitalisera landskapet, så skulle man vara mycket mer välkommen än man tror när man knackar på ut i något hus någonstans i ett landskap som behöver vitaliseras. Så att sök upp era bönder, om man säger så. Det är en sak man kan göra. Och så finns det förstås hur mycket som helst att hitta inom det här begreppet regenerativt lantbruk på nätet och sånt. Det är en växande folkrörelse. Och det är också en spännande sak att den här folkrörelsen som är regenerativt lantbrukande håller på nu och hittar den här omställningsrörelsen. De människor som vill ställa om så att säga till ett mer resilient samhälle. Det håller på att bli någon form av möte och samgående mellan de här rörelserna. Då. Och den här rörelsen som håller på med naturens rätt, alltså att vi behöver titta på de juridiska former vi har för hur vi är med vårt landskap. Så det är flera sådana här rörelser på gång mot någonting nytt som är otroligt spännande. Så det är bara ut och kliva in i det någonstans.
Ja, tusen tack Jörgen. Det har varit jättespännande att prata med dig om det här, och det känns som att vi skulle kunna prata väldigt mycket ännu mer om det och lära oss ännu mer. Men jag tänker att vi ska avrunda vårt samtal här idag. Men vi har ju två frågor kvar, två frågor som vi ställer till alla våra gäster i slutet av Hälsosnack. Och den ena är, vi undrar om du har någon daglig rutin eller någonting som du gör varje dag för att må bra. Och om du skulle vilja dela det med oss.
Jag tänker att jag går gärna upp klockan 5 på morgonen. Det är, tycker jag, ett sätt att må bra på, att använda morgontiden. Är mycket, inte så att jag nödvändigtvis är så mycket morgonmänniska, men om man går upp tidigt morgon så blir man lite tröttare på kvällen. Liksom. Det här med att ta vara på morgonen och i den mån som det finns någon tanke att hitta som har så att säga. Alltså under natten så görs det, kroppen gör mycket jobb på nätterna. Inte minst då i om man får någon bra tanke någon gång så brukar det vara där den där morgonstunden. Så att det är en rutin som jag inte tänkte sluta med.
Ja, jag gillar också tidiga morgnar. Och det här är ju en hälsopodd. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Om man bara kan få göra en sak, säger du. Jag skulle nog vilja säga det, att våga välja att vara ansvarig för ditt liv. Jag tror jag är den, om det bara är en sak så är det den. Att våga erkänna ansvaret som man har för att man har fått det här livet.
Bra, det tycker jag var ett väldigt bra svar. Tack så jättemycket Jörgen, det har varit så spännande och roligt och intressant och berörande att prata med dig idag.
Och om man vill veta mer om dig eller det arbete du gör eller så, vad finns det någonstans du kan hänvisa människor?
Det finns lite YouTube-klipp och lite grejer. Sånt. Det finns en Facebook-grupp för Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk. Där vi håller till några tusen stycken. Där kan man vara med om man är intresserad. Särskilt om man också är intresserad av att själv utöva på något sätt. Man måste inte utöva det själv, men man kan vara på väg till att vilja utöva det. Dit kan man gå. Och så finns det ju, ja, hitta mig då, men det finns ju alltså fina grejer att leta upp. Savory Institute är det som är med. Det finns ju att hitta på hemsidan. Death in the Garden skulle jag vilja ge ett tips om. Den är fantastiska människor som jag tycker är bland dem som har, ja, tänkt och gjort mest kring det. Jake Marquis och Maren Morgan. De har en fantastisk projekt där man kan hitta mycket, och där de också är här i Sverige och finns med där.
Jag vet att på YouTube så finns det en jättefin film om ditt företag Fjällbete. Eller hur?
Ja, just det. Det finns den. Det finns en film där som de har gjort, Jake och Maren. Den heter A Landscape for Everybody. Den finns där i Savory's arkiv också. Men man hittar den direkt om man söker på A Landscape for Everybody. Everybody i två ord.
Och sen är du ju också lärare på en regenerativ utbildning, eller hur?
Ja. Vi har dragit igång det fjärde året just nu. Otroligt roligt med alla dessa ivriga människor som tycker om att gå in på varandra och ta reda på hur de vill använda det här ansvaret vi har när vi lever ett liv. Och hur det kan uttryckas i landskapet. Så det är jättekul.
Jag gick ju år 3 och är ju nu väldigt avundsjuk på de som börjar här år 4 och har allt det här spännande och härliga framför sig.
Ja, men jag går ju bara och väntar på när du ska köpa den där gården, Victoria.
får se. Det här ligger och liksom marineras i bakhuvudet.
Ring ni vet,
en boll som har kommit i rullning, liksom, den går inte att stoppa.
Nej.
Ingen väg tillbaka från insikt heter det. Mm.
Eller hur? Ja, tusen tack för idag, Jörgen.
Ja, tack till er. Tack så mycket för att ni släppte in mig i det här rummet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.